Jag ska predika från Romarbrevet. Har ni Bibeln med er så kan ni ta fram den. Och jag har varit i Romarbrevet nu i... Oj, tjena. Jag ska köpa en ny Bibel också. Ska jag. Så, jag har varit i Romarbrevet i två predikningar här några veckor tidigare. Och det är Romarbrevet 8. Och jag inledde och talade från Romarbrevet 8 och så sa jag så här att jag höll en predikan om att Romarbrevet 8 innehåller ju liksom en bra början och ett bra slut. Och början på Romarbrevet 8 står det så här: då finns det ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Om du har en tro på Jesus så ska du inte leva med fördömelse. Det finns två tvillingar som heter skuld och skam som alldeles för många kristna bär i sina liv. Du ska inte ha skuld och skam. Om du har bekänt dig inför Herren och lagt det vid korset så ska du inte bära på det här. Men så många kristna känner fördömelse. Det är ju någonting som drabbar världen därför att de bär på sin synd. Men vi som tror, vi kan liksom lämna det på honom. Och så slutar kapitel 8 med att det finns inget som kan skilja oss från Jesu Kristi kärlek. Som Torsten läste i inledningen. Och så hade jag en predikan om detta. Ingen fördömelse och ingen åtskillnad. Sen predikade jag för två veckor sedan. Fortsatte jag i Romarbrevet 8 om hur vinner man striden i sitt sinne. För mycket av den kamp som Romarbrevet 6 och 7 handlar om. Det är att vi har faktiskt en kamp mot vår köttsliga natur och synden inom oss. Vi vill göra det, gör vi inte, och det vi inte vill göra det gör vi, säger Paulus. På något sätt, det är synden i oss som vi har att kämpa med. Och så talar Romarbrevet 8, det sänds anden. Eller han talar väldigt tydligt om anden. En helig ande är hjälparen i tider av kamp inom dig, i strid. Vi har fått liv från anden, vi har fått barnaskapets ande så vi förstår vem vi tillhör. Vi har en Gud som är vår far. Och så talar jag om att när vi inte orkar be ens, så ber anden inom oss med suckar utan ord. Talade om det för några veckor sedan. Sen finns det en vers som jag ska ta idag. En enda vers, fem punkter. En hel utläggning av en enda vers. Hela predikan. Och det är Romarbrevet 8:28. Och en del av er har memorerat den någon gång i er ungdom. Har ni inte börjat memorera verser än så är det dags nu. Det är jättebra att memorera verser. De har du med dig när Bibeln går sönder eller tappar bort den eller något. Så har du bibelordet i dig. Romarbrevet 8:28, det är en sån här härlig vers som man älskar när livet går bra. Och sen är den inte jätterolig när livet inte går så bra. Det är lidande och kamp och svårigheter och allt verkar liksom... den kommer snart, den har redan kommit. Men det är bra. Så då är den inte lika liksom fantastisk när det liksom inte stämmer in överens med mitt liv. Vi ska läsa den. Eller vi kan läsa den tillsammans. Så här kan vi göra. Och står det så här, men ni kan ändå ha biblar, det är bra. Slå upp dem, bara för syns skull. Ser ni heliga ut. Okej, då börjar vi. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Den här versen ska jag liksom försöka packa upp idag så att ni, om det heter så, ja, försöka öppna upp idag. Så att ni, vad handlar det här om egentligen? Därför att när livet är på toppen, då är det, ja... Allt samverkar till det bästa. Det går bra nu Gud. Jag älskar dig och allt det bästa får jag. Och sen händer andra saker i livet. Vi vet, jag talade om förra gången. Kamp, lidande, svårigheter. Då tänker man, nej det här det verkar inte som allt samverkar till det bästa för mig. Vi kommer att gå igenom det. Nu ber vi en bön. Tackar Jesus. Tack Herre för ditt ord. Jag ber här att du ska bara få tala någonting till oss här idag. Dela någonting av vad som är på ditt hjärta för oss. Så vi förstår ditt ord bättre. Så vi förstår det mer fullkomligt på något sätt. Vad det faktiskt betyder när du talar in i våra liv. Att vi som älskar dig, vi vet att allt samverkar för det bästa. Ber att det får ske så också. I vår liv och i vår värld, Herre. Ber så ditt namn, Herre. Amen. Amen. Det här bibelordet, är ett löfte eller är det en biblisk princip? Eller hur ska man förhålla sig till det här ordet? Och för första jag vill tala om innan jag går in i mina fem punkter så vill jag säga att det handlar väldigt mycket om när man läser en sån här bibelord vilken bibelsyn man har. Bibelsyn har ni hört det ordet. Bibelsyn det är det som på något sätt skär igenom vår kristenhet. Vi har olika bibelsyn i olika kyrkor, i olika kyrkoinriktningar och det ställer till lite problem. Det blir lite konflikter. Det är faktiskt bibelsynen det ofta hänger på. Hur man ser på Guds ord. Och jag skulle vilja säga att hur jag ser på Guds ord och hur jag tror faktiskt att vår församling, de flesta av oss, ni behöver inte hålla med mig, men jag tror att de flesta av oss i förkyrkan har ungefär den här synen på bibelordet. Att Guds ord är konstant, det står fast, det är oföränderligt, det är beständigt, det är tillförlitligt och det är sant. Jag tror de flesta skulle hålla med om att det här är Guds ord för oss. Det kan predikas överallt till alla människor i alla olika kontexter och sammanhang. Det funkar för alla människor. Var du än bor i världen så funkar bibelordet. Om det är Guds ord som förkunnas. Du kan ju förkunna andra saker. Du kan förkunna ur det här och så lägger du ut det på ditt eget sätt. Så funkar det bara i rika miljöer i USA och inte i fattiga delar av Indien. Då är det inte Guds ord. Det måste fungera och vara konstant och trovärdigt och sant i alla olika kontexter och sammanhang. Var du än bor och lever och till alla människor i alla tider egentligen. Genom flera tusen år har det funkat. Och när man då möter såna här härliga bibelord i Bibeln som man säger här så är det inte alltid lätt att förstå. För de omständigheter jag lever under så funkar inte det här bibelordet just nu. Och då menar jag att det är inte fel på ordet. Det är fel på min förståelse av ordet. Faktiskt. Det är inte ordet som, jag kan inte böja ordet under min vilja. Utan jag måste böja mig under vad Guds ord säger. Det är väldigt lätt när det, okej, det här stämmer inte överens där som stod här. Men mitt liv, ja, men då försöker jag förvränga eller förvrida det så att det passar in i mitt liv. Och jag förstår, det är jättekul att sitta och vrida och vända på bibelord. Och sitta och diskutera i samtalsgrupper och hemgrupper och allting. Men någonstans måste jag hela tiden, jag förstår det inte till fullo just nu. Jag måste böja mig under det här ordet. Det är så här det står skrivet. Därför att Guds ord är konstant, oföränderligt, tillförlitligt och sant. Även om jag inte ser det ske i mitt liv. Det är min poäng med den bibelsyn jag har. Det är inte något som saknas i ordet. Det är min förståelse. Guds ord är det är. Hela tiden, alltid. Det finns många sådana här bibelverser. Till exempel i ett bra ställe. Man kan ha sina favoritställen och så plockar man upp dem och bekänner dem. Och ett bibelställe i första Mosebok 22:14. Där kallar Abraham Gud för Jehova Jireh. Den Gud som förser och möter alla mina behov. Gud är den Gud som förser dig och möter alla dina behov på olika sätt. Och det är lätt att säga när allt går bra. Jag har pengar på kontot, jag har mat på bordet, jag har kläder på mig, mitt hus är betalt, allt är toppen. Gud förser. Men när jag inte har pengar på kontot och jag inte kan betala mina lån eller vad det är. Var är då Gud som förser? Ja, han är fortfarande Jehova Jireh, den Gud som förser. Det är bara att min omständighet är lite jobbiga nu och jag kan ändå bekänna honom som den Gud som hela tiden möter dina behov. Det är det vi vill tro i de tider. Fast det är svårare att tro det när det går dåligt. Om du vill liksom börja vara en givare in i församlingen. Vi talar om kollekt och missionsgåvor. Det börjar inte när jag har det i överflöd. Det börjar när jag har det brist faktiskt. Ditt givande är någonting som finns i hjärtat. Jag vill vara med och ge. Trots att jag just nu inte har det så bra ställt. Det är ju på din nivå. Men det börjar, okej, sen när jag blir rik, då ska jag börja ge. Nej, någonstans så erkänner jag, Gud, du är den som förser och möter mina behov. Du är Jehova Jireh. Oavsett vad jag just nu har, faktiskt i plånbok har man inga pengar alls. Men där man har pengarna, ja, ni vet. Ett annat sådant här bibelställe, jag kan ta många, men jag tog bara ett par här. Psalm 127:2. Då står det så här att Herren, sina vänner ger Herren framgång. Vi är hans vänner, eller hur? Eller sömn, står det vissa. Ja, det går jättebra. Jag sov jättebra i natt. Gud är verkligen min vän. Han ger mig sömn. Och sen den där natten när man går med bebisen som skriker. Och, ja, det är kolik och det är magar och det är allting. Ja, ni som har barn, ni vet. Det är dåliga nätter. Och då bara, nej, Herren, han är nog inte min vän. Jag har ingen framgång och jag får ingen sömn. Så bara, det funkar inte bibelordet i mitt liv. Nej, såklart är bibelordet detsamma. Oavsett hur, ni förstår min poäng. Hur mina omständigheter ser ut. Det är konstant, det är tillförlitligt, det är sant. Oavsett hur mina omständigheter ser ut. Och jag väljer att böja mig under Guds ord. Och inte böja till ordet. Så det funkar i mitt liv. Och med det sagt så tar vi oss in i det här ordet. Romarbrevet 8:28. För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För de som är kallade efter hans beslut. Vi vet, står det till och med. Paulus vet, vi vet. Det är härligt. Inte bara tro på något kanske. Utan vi vet att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För de som är kallade efter hans beslut. Fem punkter. Nu känner jag att jag borde ha skrivit upp dem här. Men det har jag inte. De kommer bara här. Det första. För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Är inte summan av det jag hoppas på. Och det här har jag tänkt på, och ni får det bara så här. Så måste ni sitta och tänka, vad betyder den här ekvationen som man försökte slänga fram här? Är det matte? För den som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Det är inte summan av allt jag hoppas på. Vet, vi har massa saker vi drömmer om, vi längtar efter, vi hoppas på i våra liv. Och eftersom att vi älskar Gud så borde summan bli att vi får det, för det är väl det bästa för oss. Det är inte det bibelordet betyder. Alltså eftersom att jag älskar dig Gud så borde resultatet bli det bästa hela tiden för mig. Jag förväntar mig ett visst utfall därför att jag följer dig Jesus. När saker inte blir som jag hoppas, drömmer om eller inte, eller bett dig om, då är det ju inte det bästa för mitt liv, för jag vet ju bäst Gud. Ni som kan er bibel, ni vet att gång på gång så har bibelpersoner i bibeln. Jag kan ta till exempel ett exempel. Daniel. Daniel och i Daniels bok. Ni vet, folket deporteras från Israel till Babylon ungefär 580 före Kristus. Och så plockar man med ett gäng unga pojkar som ska tjäna vid hovet i Babylon. Man kastrerar dem faktiskt. Man byter ut deras, tar deras judiska namn och ger dem babyloniska gudars namn. Ni känner dem bland annat som Sadrak, Mesak och Abednego, men de hette ju Hanania, Mishael och Azaria egentligen. Men man försöker ta deras identitet och göra om dem så att de passar in i babylonisk kultur och tjänar vid hovet. Men man plockar, av någon anledning lyckas man inte ta deras judiska identitet ifrån dem. De stod fast i sin judiska tro, i det de hade lärt sig, i det de hade hört och den Gud de tillbad. Och så hamnar de där och så kommer Nebukadnessar på att han ska bygga en stor staty, en pelare. Och varje gång sången spelas i landet så ska alla böja sig för den statyn. Det kan den här berättelsen. Och gör man inte det, då kastas man i den brinnande ugnen. Killarna, Hanania, Mishael och Azaria, eller Sadrak, Mesak och Abednego som ni känner dem som. De vägrar ju böja sig. Vägrar böja knä inför det. För de har ju en judisk tro. Och där finns det bara en Gud. Och endast honom ska du tillbe. Och så kommer de och ställs inför Nebukadnessar. Och så säger de, jag kommer ju kasta er där i brinnande ugnen. Om ni inte gör som jag säger. Och då tänker jag så här. Allt samverkar för det bästa. Det är ju att vi blir räddade. Det måste ju vara deras önskan. Alltså vi vill inte dö. Vi vill inte brinna upp i någon brinnande ugn. Det måste vara deras yttersta önskan. Men så svarar de till kungen så här. Det är den inställningen jag tänker. De hoppas på att slippa brinna upp. Och så säger de, å Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig. Om det blir så, är vår Gud som vi dyrkar mäktig att befria oss. Alltså om Gud vill så kan han befria oss. Men om inte ska du veta att vi ändå inte dyrkar dina gudar. För vi vill inte tillbe denna staty av guld. De har liksom den här inställningen. De resonerar sig. Deras förväntar låg i, Gud kan rädda oss. Han förmår. Allt kan samverka för, till det bästa. Men om inte så vill vi ändå förlita oss på Gud. Vi kan inte böja oss för andra gudar. Vi kan inte gå bort från honom. Vi kan inte välja din liksom guldstaty. Även om resultatet inte blir det vi hoppas på, även om allt inte verkar samverka till det bästa, så vill vi ändå inte dyrka dina gudar. Det är liksom den där inställningen. Någonstans, nu kan ju ni storyn, och ni vet ju, det gick bra. Deras vilja var i linje med Guds vilja, så de klarar sig. Men någonstans har de den här inställningen. Okej, det är inte det jag hoppas på det här betyder. Det är någonting annat. Det är inte summan av allt jag hoppas på. För så händer det i Bibeln. Fast de älskar Gud. Johannes döpare, vad hände med honom? Chopp, huvudet. De högg huvudet av honom. Han älskar Gud. Det samverkar inte till det bästa. Tycker jag i alla fall. Jakob, aposteln, en av de tolv, vad hände med honom? Ja, de högg huvudet. Det är väldigt vad de högg huvudet här. Det är tur att vi slipper se det här. Vi får bara tänka det. Alltså, han älskar Gud. Vill göra allt för honom. De högg huvudet av honom. Hela tiden i Bibeln läser man om här, och så läser man i tro, om trons hjältar i Hebreerbrevet 11. Det är så många som trodde Gud, som tjänade honom. Och så kan vi kan läsa, har vi fått upp Hebreerbrevet 11 här? Det var lite krångel med det där. 11:35. Då står det så här, om trons hjältar, de radar upp massor med folk som trodde på Gud. Kvinnor fick sina döda tillbaka genom uppståndelse. Andra blev torterade och accepterade ingen befrielse. För de ville nå en bättre uppståndelse. Andra fick utstå hån och piskrapp. Ja, även bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade, dödade med svärd. De gick runt i fårskinn och gethudar, nödlidande, plågade och misshandlade. Världen var inte värdig att ta emot dem. De irrade omkring i öknar och bergstrakter, i grottor och hål. Det är alltså trons folk det här. Och fast alla dessa hade fått vittnesbörde för sin tro, fick de inte det som var utlovat. De trodde Gud om någonting, de hoppades på någonting, men de fick det inte. Gud hade nämligen förberett någonting bättre för oss. Vad kan det vara? Ja, det är alltid bättre än där. För tillsammans med oss ska de nå fram till målet. Det bättre var i himlen. De levde här på jorden, de hade en tro på Gud, om att löftena skulle ske, men de fick aldrig se löftena uppfyllda. Och så får de se det faktiskt när de kommer till himlen. Till himlen. Du vet, samma kille som skrev Romarbrevet 8:28, han skrev strax innan i vers 18 så här: jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Han förstod att i den här världen får vi lida. I den här världen är det kamp. Men den som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Men en dag kommer vi få en annan härlighet i himlen. Den här världens lidande väger lätt mot den kommande härligheten som vi får i himlen. Om du förlorar evighetsperspektivet i din vandring med Jesus, tänk bara här och nu, idag, och hoppas att allt blir bra ändå. Då har du missat en aspekt, och det är att en dag kommer det bli bra. Vi lever med löften, Gud har talat, Gud har sagt, Gud har lovat, men många fick inte se det ske. Men i himlen så får man det uppfyllt. Där får man den kommande härligheten. Hela tiden leva med ögonen fäst på Jesus. Han har gått före. Han är vår förelöpare in i himlen. Och så får jag vandra med honom. Och tro att okej, det är kamp och lidande. Jag hoppas det ska bli bättre. Men blir det inte det, så ska jag ändå följa dig. Som de sa grabbarna. Så kommer jag ändå följa dig, Herre. Första punkten. Det är inte summan av det vi hoppas. Den andra. För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Det handlar om den större bilden. Inte den här lilla pusselbiten. Där bibelordet handlar om ett större perspektiv. En större bild, en större målning än en liten pusselbit. Du vet, vi har alltid fokus här och nu. Så vi inte ser den stora bilden som Gud har. Vårt fokus är på det lilla. Och förstår inte just nu. Men vi ser inte det här stora porträttet som Gud målar. Min fru, hon gick ut till mitt barn där kanske. Hon älskar att pussla. Är det någon annan som gillar pussel? Ja, det finns några pusslare. Det är ju astråkigt. Alltså 1000 bitar, bara alltid små bitar. Meningslöst. Så, okej, ni får pussla hur mycket ni vill. Hon älskar att pussla. Hon har till och med ett pusselbord. Hon fäller ut och pusslar. Jag försöker stå där ibland. Hon vill inte ha så mycket hjälp. Men jag ser inte hur det passar. Men jag står med den där lilla biten och jag ser inte den stora bilden. Står med den där lilla pusselbiten och fattar inte hur ska den få plats i det här. Det blir ingenting för mig. Men hon gillar nog resan också. Men hon ser ju, det finns ett större motiv som kommer att träda fram här när jag får varje bit på plats. Och det är så jag tänker ibland. Vi sitter i våra sammanhang i våra liv och så har vi bara den lilla pusselbiten. Och så förstår jag inte hur det här ska kunna samverka för Guds bästa eller för mitt bästa. Jag ser inte Guds stora bildperspektiv, hans frälsningsplan som faktiskt är större. Att en dag så kommer jag bli räddad. En dag finns himlen där. Någon dag kommer paradiset även för mig och för min familj och för min släkt. Eller vad du än drömmer om eller önskar. Vi sitter med den lilla pusselbiten. Paulus skriver i 1 Korintierbrevet 13. Nu ser vi en gåtfull spegelbild. Får tänka dig spegelbild. Det är här på jorden. En gåtfull spegelbild. Men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara en liten del, men då ska jag känna fullkomligt, då jag blir fullkomligt känt. Det är himlen som är perspektivet hela tiden. En gammal spegel, jag har sett sådana här gamla speglar, de blir lite så här dåliga, dassiga. Man ser inte helt klart, och det är skönt när man behöver gammal som jag. Det är rynkigt och konstigt. Men i alla fall, när man kommer till himlen, då kommer jag se helt klart. Det har Gud lovat. Vi ser inte den stora bilden. Därför blir det ibland det här bibelordet obegripligt. Vi ser den lilla bilden, men inte hela bilden. Nummer 3. Och nu har jag valt att läsa ifrån Bibel 2000. Det är ju härligt med olika översättningar. Nyss har jag varit i Folkbibeln. Men så här översätter man versen i Bibel 2000. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper den som älskar honom att nå det goda. Och då säger jag, det goda beror på att Gud är god. Inte på att du gör massa goda saker. Det är viktigt i kristen tro. Det är viktigt att förstå att det goda som sker i vår värld och ditt och mitt liv, det bästa för oss eller det goda som han hjälper oss att få, beror på att Gud är god. Inte på att nu har jag varit god, då får jag goda saker. Det är karma. Det är någon annan religion. Gör jag bra saker får jag bra saker. Gör jag dåliga saker så får jag dåliga saker. Har jag varit dum? Det är inte jultomten vi tror på. Har du varit snäll? Ja, då får du julklappar. Har du varit dum? Ja, då, vad får man då i sången? Ja, då får det vara. Så får du gå. Då får du gå. Ja, precis. Det är inte Bibeln. Bibeln talar om nåd. Hela tiden nåd. Alltså du får saker du inte har gjort dig förtjänt av. Och du kan inte förtjäna det han vill ge. Men han vill ju nåd ge. Därför att han är god. Ingen är god utom Gud, säger Jesus. Det säger han till en rik yngling som kommer farande och säger, gode mästare, säger han. Och säger, ingen är god utom Gud, säger Jesus till den här rika ynglingen. Varför säger han det? Det är ju konstigt bibelställe. Det säger han därför att han vill pröva om den rika ynglingen faktiskt bekänner honom som Gud. Det är därför han säger det. När de börjar diskutera. Säger du att det är bara Gud som är god? Alltså allting beror på Guds godhet. Det du har i ditt liv, det här bibelordet beror på varför han hjälper dig och ger dig. Därför att han är god. Det är vem han är i sin karaktär. Det är den han är. Han är alltid god. Guds godhet är uppenbar sig faktiskt ytterst på korset. Det är Guds aktiva kärlek där han dör för dig och mig. Han tar på sig vår synd, vår skuld, vårt straff. Och så tar han det i sitt eget liv och så dör han och så uppstår han och så ger han dig förlåtelse, nåd och frid. En relation med Gud. Det är Guds nåd och han är god. För den som älskar Gud samverkar eller så ger han av sin godhet till oss. Det beror inte på mina gärningar att Gud är god mot mig, det beror på hans nåd. Smaka och se att Gud är god, står det i psalm 34. Nummer 4. För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För de som är kallade efter hans beslut, står det. De som älskar Gud är ju de som är kallade. Det är du och jag. Det här bibelordet är inte till världen. Förstår du? Paulus skriver till för sin församling, eller församlingen. Till dig som tror. Till dem du är kallad. Du är kallad av honom till honom. Du är kallad hela tiden. Han kallar hela tiden på oss. Vi lever våra egna liv och far iväg. Men han kallar på oss. Han söker oss. Och du är kallad att komma till honom. Det är att bli kristen. Att omvända sig och ta emot Jesus. Och den här bibelversen gäller för dem som är kallade. Världen får inte del av det här löftet. Världen får inte del av det. För de är inte de kallade, de utvalda, de älskade. Även om Gud älskar alla. Och Gud dröjer därför att han vill att alla människor ska komma till insikt om sanningen och bli frälsta. Ja, han dröjer därför att han är nådefull. Men den här versen är till den som är kallad. För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För världen så verkar det, som Ronny sa, så verkar allting vara slump och tillfälligheter. Men för oss som är kallade så är det Gud som är med och verkar. Det här är en vers från Gud som älskar sina barn, som vill ge av sin godhet. Och så säger han ju i Romarbrevet som jag läste att det finns ingen fördömelse. Så i Romarbrevet 8:16 säger han så här. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Är du kallad till honom så är du hans barn. Vi vet vem vi tillhör. Men när vi barn är vi också arvingar och Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika viss som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. I den här världen lider vi. Vi får lida i den här världen. Vi får lida lik Kristus. Men vi har också fått del av ett arv. Att vi får ett nytt liv i Kristus. Vi får del av löften om en dag mötas i himlen. Vi får del av välsignelser som finns hos Gud. Vi kan säga att vi älskar honom. Därför att vi faktiskt svarade ja när han kallade oss. Och så är det femte, liksom summerade punkten. Allt samverkar till det bästa. Det är summan av Guds planer och Guds beslut. Förut så är det inte summan av vad du hoppas på. Allt, vi vet att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Det är summan av Guds planer och Guds beslut. Vi har alla hört Gud har en plan för våra liv. Du ska veta att han har en plan för ditt liv. Och hans planer och hans vägar och hans tankar för dig är mycket högre än vad du klarar av att tänka om dig själv. Det är liksom tid att växa. När jag läser det här bibelordet. Det är bara i hans plan och hans vilja som mitt liv blir fullkomnat. T. Till och med mitt i ditt lidande, mitt i din kamp, mitt i dina svårigheter kan faktiskt allt detta ligga i Guds plan. Jag vet att det är svårt att tala om lidande. Jag menar inte att allt lidande är rättfärdigt. Jag säger bara att i ditt lidande, i din kamp och dina svårigheter så kan det faktiskt vara en del av Guds plan i det här bibelordet. Därför att det får dig att växa. Vad du gör i de här tiderna är faktiskt avgörande för om du växer i tro. Eller om du förblir lite om i barnastadiet. Jag dricker mjölk och skriker på mamma. Eller faktiskt, nej, men nu är det tid att växa. Det är en kamp. Men vad händer med mig? Kommer jag djupare in i bibelordet? Kommer jag djupare in i bönen? Finns en hunger och längtan att komma nära Jesus? Växer den inom dig i lidandet? Det är dit du ska dra i varje fall. För det är tid att växa. Och då blir det i enlighet med hans plan för ditt liv. Ibland tänker jag att jag ska skriva en bok om mitt liv. Du kan också skriva en bok. Inte för att jag tror att det är någon som vill läsa den. Men när jag tittar på mitt liv så är det ju fullt av trauman. Svårigheter, sjukdomar, familjen som drabbas av grejer. Min egen barndom och allt vad som händer. Det är ju fullt av grejer som har hänt. Och så tänker jag så här, så mötte jag Jesus. Och så tänker jag, men det är ju hans plan för mitt liv. Jag har ju vuxit i de här tiderna. Jag har ju kommit närmare honom och förstått att han bär genom allt. Han är med. Jag skulle faktiskt inte ens vilja bli av med min historia och det som har hänt. Jag är tacksam för att det har hänt något med mig. Och jag har faktiskt formats till den jag är. Och det här är bara min berättelse. Jag vet att alla ni har, det är 100 andra berättelser här. Jag vet att det finns meningslöst lidande. Jag vet att det finns orättfärdigt lidande. Men jag menar bara vissa saker. Av ditt lidande och din kamp och dina svårigheter. Kan få dig att växa och komma närmare Jesus. David skriver så här. Ett slutord som jag vill skicka med till er. Psalm 27, 13-14. Kan du memorera i veckan? Psalm 27, 13-14. Jag är viss om att få se Herrens godhet i de levandes land. Hoppas på Herren. Var stark och frimodig i ditt hjärta. Jag väntar på Herren. Hoppas på Herren. Det är inte tid att bli modlös och kraftlös. Utan nu är det tid att växa och hoppas på Herren. Var stark och frimodig, kära du. I ditt hjärta och vänta på Herren. Han kommer leda dig. För vi vet att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För oss som är kallade enligt hans beslut. Ta det här med dig. Missar du något idag så klockan 13.30 så predikar Jimo samma sak. Så kan vi gå igenom det igen. Nu ber vi en bön. Tacka Jesus. Och lovsångsteamet kan ta platsen. Tack Jesus. Tack för ditt ord, Herre. Tack för ditt ord som talar. Tack att en enda vers kan tala liv till oss. Vi förstår att vi vill vara i din plan. Vi vill vara i din vilja. Vi vill vara i, liksom, se ditt större perspektiv hela tiden. Du ser att våra omständigheter gör att vi krymper ibland och vi ser det lilla, Herre. Men vi vill se någonting större. Vi vill se ditt rike breda ut sig. Vi vill se din vilja ske. Vi vill se dina planer för våra liv, våra familjer. Vi vill se liksom mer av dig, Jesus. Vi ser den som har dragit sig undan i tider av lidande och kamp. Istället ber jag att man ska våga ta steg och vara frimodig och kliva närmare dig, Jesus. Tack, Herre. Tack också att du är god mot oss. Tack för din godhet idag, Herre. Tack för din godhet. Mitt i kampen lidande så är du ändå den du är. Den samma, den gode, den konstanta, den som står fast. Du är klippan, Herre. Tack, Herre, när allting annat skakar i vårt liv, runt omkring oss, i vår värld, Herre. Så står du fast och ditt ord står fast, Herre. Tack, Jesus. Tack, Herre, för att ditt ord har varit detsamma i alla tider. Det finns något som inte rubbas, Herre. Tack, Jesus. Herre, jag ber för människor här som är samlade idag, de som kommer hit och de ser inte hur allt samverkar till det bästa just nu. De ser inte hur det här är i din plan. Och jag ber, bara kom med tröst och nytt mod. Och låt dem lyfta blicken och se upp mot ditt kors. Och förstå att du bär och du är med, Herre. Jesus. Tack, Herre. Ber så i Jesu namn. Amen.